Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Från Matteus evangeliet kapitel 2 och från vers 13. Den tidigare delen av det här avsnittet läser vi på den dagen när vi läser om de vise männen. Och det här är nu den senare delen av samma avsnitt. I Jesu namn. När de vise männen hade rest iväg, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: "Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten. Stanna där tills jag säger till dig, för Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det." Josef steg då upp och tog samma natt med sig barnet och dess mor och gav sig av till Egypten. Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: "Ut ur Egypten kallade jag min son." När Herodes insåg att han hade blivit lurad av de vise männen blev han ursinnig, och han lät döda alla pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var 2 år eller yngre. Detta enligt tiden som han noga tagit reda på av de vise männen. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia: "Ett skri hörs i Rama, gråt och bitter klagan. Rakel gråter över sina barn, och hon vägrar låta sig tröstas, för de finns inte mer." När Herodes var död, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sa: "Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och bege dig till Israels land, för de som ville ta barnets liv är döda." Han steg då upp och tog med sig barnet och dess mor och kom till Israels land. Men när han hörde att Arkelaus var kung över Judén efter sin far Herodes, vågade han inte bege sig dit. Och sen han i en dröm blivit varnad för detta, drog han bort till Galileens område. Han bosatte sig i en stad som heter Nazaret, för att det som var sagt inom profeterna skulle uppfyllas, att Jesus skulle kallas Nazaré. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud vår far, från Herren Jesus Kristus. Låt oss be med saltaren: Herre, öppna våra ögon så att vi ser undren i din undervisning. I Jesu namn. Amen. Herodes den store, han var insatt av romarna som en lydkung att regera över Judaland. Och han var inte någon gudfruktig man. Han lät resa ett stort och mycket vackert och påkostat avguda palats eller helgedom till Caesars ära, så att man skulle kunna be till Caesar. Och där har vi stället som heter Caesarea. Det byggdes av Herodes. Han tog ut höga skatter av folket för sina många byggnationer. Han ville bli känd till eftervärlden som en stor man. Han var mycket illa ansedd av judarna, men för att ändå försöka vinna sympatier hos dem så lät han också renovera deras tempel och bygga ut det till ett av den tidens allra vackraste byggnader i hela antiken. Det var så vackert att judarna lär ha sagt att den som inte har sett Jerusalems tempel har aldrig sett någonting vackert. Det var så oerhört magnifikt. Men mest känd är Herodes för sin grymhet. Av rädsla för att själv förlora makten så lät han 33 år gammal avrätta sin älskade fru Mariamne, för han var rädd att hon hade någon konspiration på gång och skulle ta hans makt. Och sen ungefär 30 år senare så tog han ihjäl 2 av sina söner av samma anledning. De var rädda att de kanske skulle ta hans makt. Och några år senare avrättade han ytterligare en son och där till andra släktingar och vänner. När han var på väg att dö så tänkte han, det är ingen som kommer sörja mig i det här landet. Vad ska jag göra? Jag vill inte dö och uppleva att judarna är glada över att jag dör. Jag har en idé. Jag ska göra så här. Och så sände han bud till de främsta judarna i hela landet, ledarna. Att de skulle samlas på en viss plats. Jag tror att det var en sån här hästarena eller någon liknande. Någon slags plats. Och så hade han lämnat en instruktion att när jag dör, säg inte direkt att jag har dött, utan gå in och hugg ner alla judar som är där. Så att det blir en enorm sorg över landet och sen kan ni berätta att jag dött. För då kommer inte judarna kunna låta, då kan de inte glädja sig på min dödsdag, utan de måste gråta och sörja. På det sättet får jag sorg när jag dör. Nu var det faktiskt så att de som skulle iscensätta det här, de kallade visserligen till sig de här judarna och samlade dem, men sen när Herodes är dött så lät de dem gå. De kanske själva inte ville få ett så fruktansvärt rykte. Hur skulle man kunna fortsätta regera i ett land där man har slaktat alla ledare? Men någonting som inte avstyrdes och som han gjorde i slutet av sitt liv, det var att kallblodigt mörda alla pojkar som var 2 år eller yngre och som bodde i eller i närheten av Betlehem. Han hade ju blivit panikslagen när han hörde av de vise männen från ett annat land att det hade fötts en judakung som skulle regera. Och han hade noggrant frågat dem och till och med kallat till som skriftlärda och veta vad det som står i Bibeln om den här konungen. Var ska han födas? Men de blev ju sen av Guds ängel varnade för att återvända till Herodes. Så när de hade besökt Betlehem och Jesus så tog de en annan väg hem. Och när tiden gick och han förstod att han hade blivit lurad av dem så blev han ursinnig. Och befallde då att man skulle döda alla pojkar som var 2 år eller yngre. För att, i förhoppning om att han visste inte vilket barn som var Jesus barnet. Så att döda alla 2 år yngre för att se till att han också dör. Och så står det att ett skri hörs i Rama, gråt och bitter klagan. Rakel gråter över sina barn och hon vägrar låta sig tröstas för de finns inte mer. Faktiskt ända sedan 400-talet så har kristna till minne av den här hemska massakern använt den 28 december, fjärde dag jul, alltså igår, som menlösa barns dag eller oskyldiga barns dag. Numera kallas den värnlösa barns dag. Men det är alltså egentligen en kristen högtid där man samlas till gudstjänst och kom ihåg den här händelsen. I vår tid finns också oerhört mycket grymhet och lidande och även barn drabbas. Det läser vi om i tidningar och hör på sociala medier hur otäcka människor kan vara mot varandra. Mammor får lida stor sorg och gråta många tårar. Vid Herodes barnamord så slet säkert de här småpojkarna ur mammans och pappans famn inför deras ögon och kanske avrättades så att de såg det. 600 år tidigare så hade en liknande händelse, fast inte lika hemsk faktiskt. Då hade judar blivit deporterade, en del av judarna, från Judaland och till Babylonien. Och så passerar de tydligen det här området där Rakel hade sin grav. Det är därför Jeremia skrev i en sång det här: ett skri hörs i Rama, gråt och bitter klagan. Rakel gråter över sina barn, alltså sina avkomlingar, bildligt talat. Men nu gick orden alltså i uppfyllelse i ett ännu värre sätt. Den gången blev de deporterade från sina mammor. Nu blev de rent avrättade. Varför finns det lidande på jorden? Varför hindrar inte Gud det onda? Varför hindrade han inte Herodes grymheter? Kan vi fråga oss och undra i våra egna liv. Kanske inte drabbas av så hemska saker. Men vi drabbas av saker och så kan vi känna tvivel och rent av bitterhet mot Gud. Varför låter du där hända mot mig? Du är ju allsmäktig, du kan göra vad som helst. Behövs inte ens en knäpp med ditt finger så kan du förändra min livssituation. Och ändå händer det inte. Varför ska jag uppleva det här lidandet? Varför låter Gud hemska saker hända här på jorden? Vår tids barn lever kanske ännu otryggare än någon tidsålder tidigare. För tänk på hur många barn som aborteras. Under andra världskriget som pågick ungefär 6 år så dog över 50 miljoner människor. Men nu för tiden så aborteras ju ungefär 70 miljoner människor varje år världen över. Och då har man ju säkert inte räknat in alla dagen efter piller och allt annat som också dödar barn. Den plats som skulle vara den tryggaste i Sverige för ett litet barn är i var fjärde fall en dödsfälla. Var tredje graviditet i Sverige avslutas genom abort. Och även om det finns saker som har sitt värde, som föräldrar som kämpar med barnlöshet och så får de hjälp genom provrörsbefruktning. Man tar ut ett ägg från mamman och spermier från pappan och befruktar det och sen planterar tillbaka det in i magen. Det är ju någonting gott, men det vanliga är att man befruktar flera ägg och bara tar vara på ett. De andra små liven hamnar i en frys. Och om inte föräldrarna kommer tillbaka inom ett par år så kasseras de. Det vill säga det är också abort. Det är en himmelskriande synd för vilket den som så gör ska stå till räkenskap för Gud en dag. Gud bedrar man inte. Vad man sår i sitt köts åker ska man också få skörda fullt ut. Men Gud kunde ju hindra all ondska. Han kunde ju tillåta att han kunde ha satt ett stopp för allting. Hur går det ihop med Guds kärlek? Och som ni vet är det en av de första argumenten som kommer upp mot kristen tro. Om det ena är evolutionsteorin så är det andra är, hur kan Gud vara kärleksfull och allsmäktig och samtidigt ser det ut som det gör i världen? Om Gud har all makt och han är kärleksfull, varför stoppar han inte på en gång? Det här argumentet kommer ju upp direkt, förutom att vi påstås komma från ödlor och grodraper och liknande. Och faktum är att Bibeln inte, så långt jag kan se, ger något alldeles fullständigt svar på det, på den frågan. Men vi får veta tillräckligt mycket. Vi får till exempel veta att all ondska och grymhet har sitt upphov i djävulen. Gud kommer det inte ifrån. Han skapade allting mycket gott. Och från allra första början befallde han människorna att skydda och hjälpa varandra, inte hata och mörda. Gud är livets källa. Ondskan kommer från djävulen och från oss människor. Jesus säger om Satan, han har varit en mördare från början, har aldrig stått på sanningens sida. Och våra förfäder Adam och Eva valde att lyssna till honom och döden dö. Så att Jesus en gång kunde säga till fariseerna, ni har djävulen till er far. Och vad er far har begärt till, det vill ni göra. Det behöver vi tänka på när vi i vårt hjärta frestas att tänka ont mot Gud. Att han är orättvis, han är hård. Det är inte en korrekt verklighetsbeskrivning. Det är från oss, från djävulen och från oss människor som det onda kommer i världen. Och det står ju tvärtom att Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Så Gud är sann, och som det står i Romarbrevet, varje människa är en lögnare. Så istället för att säga att det inte finns någon god Gud, så borde vi erkänna att det finns ingen god människa på den här jorden. För tänk om alla människor skulle sluta upp med att göra ont mot varandra. Vad mycket lugnare och bättre skulle bli. Vi gör ont mot varandra. Sen till den här frågan om varför det onda händer, så får man tänka på att när människor ställer den frågan eller det påståendet om, så tar man bara in det här livet i räkningen. Det här korta livet. Men Bibeln säger att det slutar inte med det här livet. Det kommer en domens dag när Gud ska döma alla människor rättvist efter vad de har gjort. Så allt ska i slutändan bli rättvist. Och så är det en hel evighet att så att säga, som också ingår i detta. Vårt liv är kort och vi kan inte utifrån det som händer här svara på frågan varför saker och ting händer och tro att det är allting som är att ta med i räkningen. Dessutom så visar Bibeln gång på gång att Gud rent av kan använda både människors och djävulens ondska till någonting gott. Han kan vända det onda till det goda. Tänk på patriarken Josef. Eller Josef i Gamla testamentet. Som blev nesligt såld av sina egna bröder. Men Gud vände det till en stor räddning. För både bröderna och många andra människor. Josef säger till dem: ni menade ont mot mig, men Gud har menat något gott genom det, för att bevara många människor vid liv. Inte kunde Josef förstå det när han leddes som slav genom ökentrakter eller satt i faraos fängelse år efter år. Men det visade sig i Guds tid. Och andra exempel från Bibeln kunde vi också lyfta fram, som till exempel hur Job fick lida obegripligt. Lida mer än någon annan troligtvis i hela världshistorien förutom Jesus Kristus själv. Fruktansvärda lidanden, barnen dog, allting kollapsade. Själv fick han en sån hemsk hudsjukdom så att när hans vänner kom och tittade på honom blev de så förfärade att de fick inte fram ett ord på en hel vecka. Det var ett sånt lidande de såg. Hur kunde det hända? Men ändå visade det sig att Gud använde även detta till någonting gott. Job blev fördjupad i vishet och han blev också i Guds tid upphöjd. Fick tillbaka en frisk hud och fick fler barn än tidigare. Så vi kan inte dra slutsatser utifrån vad vi ser här i vårt korta liv. Vi är lögnaktiga och närsynta. Och ska inte dra slutsatser om att Gud inte är god. För redan den tanken avslöjar ju hur gott vi tror om oss själva. Hur stort vi tänker om oss, vår förmåga att bedöma Gud. Att vi kan räkna ut utifrån vissa saker som händer. Han är inte god. Det visar att vi har att vi är mycket självupptagna och uppblåsta. Och hur smått och oriktigt vi tänker om Gud. Jesus fick, som vi hör här idag, själv uppleva hur kallt det är här på jorden. Hur bristfälligt det är på kärlek. Han var ju bara liten när hans föräldrar tvingades fly snabbt för Herodes paranoida och hatiska blick mot Betlehem. Men därmed använde Gud den grymme Herodes för att uppfylla Gamla testamentets profetia där det står: ut ur Egypten kallade jag min son. Herodes tvingades i all sin grymhet att bli ett redskap för att uppfylla Gamla testamentets profetier. Det ni. Sen efter Herodes död så hade Josef och Maria tänkt att bosätta sig i Judén. Men då hade Herodes son Herodes Arkelaus kommit till tronen, och han var inte lika benägen att döda Jesus, men snäll var han inte. Han var en mycket våldsbenägen och aggressiv kung, så grym att till och med kejsaren i Rom fick nog och efter 10 år avsatte honom från sin plats. Och så varnade Gud Josef i en dröm för att bosätta sig i Judén, så han drog bort till Galileens område i norra Israel. Och så bosatte sig familjen Josefsson i den föraktade avkroken Nazaret. Så även Arkelaus fick vara ett redskap för Guds hand, för han bidrog till att Jesus med tiden blev kallad för Nazaré. Han kom från Nazaret, ungefär som Vännäsbo eller Umebo. Jesus blev kallad Nazaré, och det stod det i Gamla testamentet att han skulle kallas. Så visst hade det varit härligare för föräldrarna att låta den unge Jesus få växa upp i närheten av det vackra templet, han som också skulle bli Messias, och så skickas upp till det torftiga och föraktade Nazaret. Men så fick även Arkelaus bidra till att uppfylla Guds ord. Gud, människors ondska kan bidra till Guds plan. Vi människor får alla uppleva lidande och död, men de som följer Jesus får ändå, och de som följer Jesus var dessutom var beredd på att det kristna namnet kan innebära ytterligare lidande. Alla människor blir ju sjuka och får cancer och liknande, men att vara kristen kan innebära att man också får lida av den anledningen. Och Jesus säger, den som vill följa mig, han må ta sitt kors upp och följa mig. Så istället för att vara bittra när vi möter lidande i vårt liv och obegripliga saker händer som vi inte alls förstår, som verkar motsatsen till Guds goda vilja. Det som verkar som det förstörs och bara rinner ut i sanden och blir motstånd och så. Kan vi se i Bibelns ljus att Gud tar i sina händer och vänder till någonting gott som vi kanske inte själva, men kanske framtiden kan utvisa. Så vi får tänka på det när vi upplever svårigheter. Paulus skriver, kasta alla era bekymmer på Herren, för han har omsorg om er. Var nyktra och vakna, er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att uppsluka. Stå emot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden. Men efter en liten tids lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet. Och så brukar det faktiskt vara så att lidanden är inte konstanta här i världen. Det var ju faktiskt så också att när Herodes dog så blev det lite lugnare. De kunde i alla fall flytta tillbaka till Israels land, om än inte bo där vid huvudstaden. Men mycket är sorgligt och underligt här på jorden. När Jesus själv var ungefär 33 år gammal så blev han falskt anklagad och dömd och förnedrande avrättad av judar och romare. Så att allt stod fullständigt meningslöst och becksvart ut för hans lärjungar. Till och med Jesus själv upplevde det som en avgrundsångest. Det står ju att han ropade på korset, min Gud, varför har du övergivit mig? Men vad man inte kunde se för ögonen var att Gud med detta lät sitt lamm bära bort världens synd. Gud använde judarnas och romarnas ondska och allt lidande som lades på Jesus som medel för sin stora frälsningsplan för oss alla. Det onda människor tänkte ut sig sin avundsjuka, det förvandlade Gud till sitt goda för att ge oss syndare evigt liv. Till slut kan vi fråga oss, finns det någon frid här på den här jorden för oss människor, denna onda jord? Faktum är att Bibeln inte lovar oss en yttre frid. Den lovar oss inte det. Och många gånger får vi uppleva en yttre frid. Vi har haft fred i Sverige, världsrekord i fred faktiskt, så vitt jag vet, över 200 år. Och vi har säkert många av oss fått äta god mat och haft det lugnt och skönt, kanske sovit längre än vanligt och så vidare. Vi har haft, många av oss haft en skön jul nu till exempel. Vi får uppleva mycket fred och frid. Men vi har inget löfte om det, och Guds barns trygghet består inte i att slippa lidande och ondska i den här världen. Inte ens Guds heliga son slapp ju det. Utan vi drabbas av sjukdomar, vi kan drabbas av människors ondska, och vi kan drabbas av korslidanden för Jesus skull. Och det är inte säkert vi alls ser någon logik eller rättvisa hur svårigheter fördelas bland kristna eller bland människor. Det kan synas helt obegripligt. Ibland kan vi förstå att någonting beror på vår egen synd. Andra gånger förstår vi ingenting alls. Men var är då friden? Jo, friden är i budskapet om syndernas förlåtelse i Kristus. Vi får och ska tro på syndernas förlåtelse i Kristus. På hans löften i ordet, dopet, avlösningen och nattvarden. Och där är vi trygga, även om vi skulle lida de hemskaste yttre och inre kvalen. Om vi står i Guds nåd så kan inget ont skada oss. Inte ens döden är farlig. Inte ens döden är farlig. Den för då oss bara till paradisets vila och eviga glädje. Så mitt i olyckor och svårigheter så får allt detta ändå samverka till ditt eviga bästa. Inte här i tiden möjligtvis, men evigt. Tänk på Paulus som slutade sitt liv som martyr. Hans huvud skildes från kroppen. Och inte desto mindre skriver han med glädje. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Och dagen ska komma, säger Bibeln, när allt ska bli kännbart ljust och frid. Herradömet ska bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Och dit får vi vara medvandrare för Jesu Kristi skull och i hans namn. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.